Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Ride.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, mycket varmt välkomna till Via Plays hockeypodcast. Avsnitt nummer 279, en dryg timme här tillsammans med våra experter där vi ska ta ett grepp om en hockeyvärld där det nu inte har spelats någon ishockey på exakt 2 månader sedan. Det var då Colorado avgjorde mot New York Rangers i förlängning. NHL, den enda liga som inte har stängt än den här säsongen utan har ju förhoppningar att kunna avgöra och få fram en mästare. Vi ska spekulera lite kring detta, minnas tillbaka lite från Stanley Cup-nostalgin som finns. Det blir quiz och det blir diskussioner och det blir reportage också. Så det är ni välkomna att följa med oss här nu under en dryg timme som sagt på Viaplay och på Viasat Sport Premium och även i podcastformat på I Like Radio. Men ingen podcast utan 2 experter, de finns med den här dagen också. Det är vi väldigt tacksamma för, Håkan Södergren och Rickard Wallin. Och 2 långa månader har varit, Rickard. Hur känner du över hockeyabstinensen för egen del?
Ja, men det är klart att den kommer att gå lite grann nu ju längre tiden går, känner jag. Men det är klart att när VM sparkade igång här, eller det datumet där VM skulle ha sparkat igång, ska jag säga, då kändes det ju lite konstigt igen, måste jag säga. Och sen så saknar man ju nu när vi är inne i maj de här Stanley Cup-bataljerna mer och mer, känner jag. Så, det känns som att framförallt så saknar man ju sport. Man saknar den här pulsen i livet och någonting som får en att komma bort från de här vardagsbekymren som man kan tänkas ha. Så livet är lite gråare generellt sett, men man får leta ljusglimtarna i där de finns, så att säga.
Håkan, hur länge kommer vi få vänta innan man släpper en puck igen? Vad tror du?
Det här är ju att spå i titta i glaskulan. Men man pratar ju hela tiden om att du ska ha i alla fall 3 till 4 veckors uppkörning om man ska starta i NHL, som är den enda ligan som vi egentligen har att hoppas på fortfarande. Så att alltså nu är vi ju faktiskt midsommar. Runt midsommar så kanske det börjar någonting då, förhoppningsvis. Men jag tror till och med att vi kan dröja lite längre, va? Att vi får ta ända in i industrisemestern, heter det väl förr i världen. In i juli alltså.
Ja, vi får se vad som väntar där när vi tar ett litet nyhetssvep. Så kan vi dock konstatera att det börjar ske saker. I provinsen Ontario så har man öppnat upp nu för NHL-lagen, då, bland annat Toronto och Ottawa, att kunna bedriva träning i alla fall. Men NHL har sagt nej till detta. Jag säger Las Vegas till att hylla hjältarna som gjorde en bragdsäsong med William Karlsson, Oskar Lindberg och dansk målvakten också, för att de nu ska få egna gator uppkallade efter sig. Man var ju framme i Stanley Cup-final, följer där mot Washington under sin första säsong, Vegas Golden Knights. Och nu ska de alltså få gator uppkallade efter sig. När det handlar om KL så har man verkligen slagit på dyrt och kostsamt i Sibirien och Sibirsk. 1,4 miljarder har man rustat upp den där arenan som ser ljuvlig ut nu då till att bli en modern topparena för KL-laget Sibirien och Sibirsk. Från Ryssland till Schweiz. Steg till hockeyvärlden är inte långt. Den schweiziska ligan som inte kommer ha några lag som flyttas ner. Man har stängt den schweiziska ligan när det gäller andra divisionen också. Det kommer inte bli någon nedflyttning i den ligan. Och om vi stannar kvar just i Schweiz och riktar blickarna mot högsta divisionen där du har spelat också, Rickard, en gång i tiden, så har man nu faktiskt förhoppningar att man ska utvidga det med utlänningar. Det har varit ett tak tidigare på 4 stycken, att det kanske kommer bli 8 stycken om något år. Vad tycker du om det?
Ja, vad ska jag tycka om det? Det är klart att det ger möjlighet att ta in ännu fler bättre spelare. Man har ju redan sänkt den där utlänningskvoten sedan jag var där, om jag inte har helt fel. Utan nu, numera så har man ju oftast några i reserv som sitter på läktaren. Och det kan man väl tycka är lite slöseri med skickliga hockeyspelare. För att det är ju väldigt många som är intresserade av att spela nere i Schweiz. Så jag kan tro att det har att göra lite grann med också att man ser att man inte riktigt har så många inhemska spelare för att hålla den nivån som man vill göra framåt heller. Så det är nog någon slags balansgång de går där. Det kommer göra är ju att det blir färre alltså juniorer, tänker jag. Schweiziska juniorer som får chansen att spela, om man inte reglerar det på något annat sätt. Men ja, det är klart, det blir ju en väldig konkurrens för SHL om inte annat. Det är väl det som vi kommer känna hemma i Sverige i alla fall. Att många fler får chansen att gå ut med, eller komma ut i Europa, och att det öppnar en dörr till ett väldigt trivsamt land att spela i, och också en väldigt rolig hockey att spela.
Och det är ju den pucken man verkligen vill behandla där också, med dina hockeyögon, Håkan. Hur allvarligt kan detta vara för SHL om det skulle bli så säsongen 2021-2022 i den svenska ligan, alltså att få vara 8 stycken utlänningar i varje lag där nere?
Ja, för det första så tror jag att anledningen till att man resonerar om det här, för det är ju inget bestämt då, som sagt, men det är ju egentligen att få bort eller sänka lönerna på medel- och fjärde lina spelare. För att medellönen är ju exceptionellt högt. Den ligger alltså på över 200 000 kronor, svenska kronor i månaden, för jämfört med 120 i Sverige. Så att du har en väldig nivåskillnad egentligen på betalning för samma typ av spelare. Och det tror jag schweizarna vill åtgärda lite på det här sättet. Så att är det så att de gör det här, så har de möjligheten så att säga att plocka in då billigare svenska spelare på samma positioner som idag är rätt dyra schweizare, och på så vis komma ner lite i kostnader runt ligan. Så att det är nog det primära skälet, att man vill skrämma lite sina spelare lite, och framförallt då ha en rejäl möjlighet att omförhandla löner och få ner utgifterna.
Om du minns tillbaka det här med lönekuvertet, Rickard, hur stor skillnad var det när du var i Schweiz jämfört med Sverige?
Men när jag var där så stod inte frangen i samma kurs som den gör nu, dessvärre. Men det är klart att den stora skillnaden som var för mig och de spelarna som var nere på den tiden, och det är säkert nu också, det är att man får nettopengar. När man spelar i SHL och har stora kontrakt, så handlar det ofta om att sätta av till pensionen, vilket är väldigt bra. Men att bygga upp den här nettopengen som man kan röra sig med, det blir ju på ett annat sätt då, att man har skattade och klara pengar att ta hem. Så det är väl en sak. Sen är det ju lite bättre betalt, det är det ju. Men för toppspelarna så, jag ska inte säga exakt hur det är, men det skiljer ju inte extremt mycket. Det är inte KHL-nivå på lönerna där än så länge. Och det som har hänt också, det är ju att den här, som Håkan är inne på, det är ju helt rätt, att man har haft färre importspelare. Då finns det fler att välja på, och det blir hårdare konkurrens om kontrakten där, vilket har gjort att schweiziska spelarna som är bra blir ju huggsexa om, och de har ju liksom tjänat storkovan där, blivit lite bekväma hemma och kanske inte testat på att åka till NHL i samma utsträckning som de kanske skulle kunna göra, som vi ser exempelvis i SHL då. Så han är inne på något där, direktör Södergren, så att det är ju precis det man vill komma åt, tror jag, att många av de schweiziska spelarna ska känna lite större press om sina jobb, och på det sättet kunna sänka alltså lönerna för de som inte bidrar med lika mycket som toppspelarna. För toppspelarna kommer alltid få betalt i alla ligor, det tycker jag de ska ha också.
Men det gäller det ekonomiska, och om man tittar på Schweiz så kanske de ska införa lite lönetak också. Du var ju inne på det när du gav lite riktlinjer för SHL också, Håkan. Hur pressad är den svenska ligan, tror du, just ekonomiskt?
Jag tror alla ligger, oavsett land, i Europa för tillfället. Och jag tror även att NHL och till viss grad också AHL nu, som vi har hört, också ställt in sitt spel för förra säsongen, eller 19-20-säsongen. Så att jag tror att det är ett väldigt bekymmersamt läge för idrott generellt. Alltså, och då framförallt nere i Europa för ishockeyn, som är ofta sekundär efter fotbollen då. Så kommer egentligen att försöka dra in alla stora sponsorer och pengar först och främst. Och sen kommer hockeyn att plocka upp lite av resterna i Tyskland till exempel, och i Schweiz då. Och det innebär ju väldigt tufft egentligen att kunna betala de här stora lönerna. Så att ett lock på vad man har att röra sig med är ju alltid viktigt. För att är det någonting som administrativ personal vill ha i klubbarna, så är det kontroll på kostnaderna. För det vet man alltid att det är det stora problemet. Man liksom, du budgeterar ju helt annorlunda när du jobbar med ishockey. För att du gör så att du hoppas på intäkter i form av publik, sponsorer och allting, och så får du en summa. Och så sätter du av det som du ska ha spelare för. Och så när halva säsongen har gått, ja, då glömmer du det där, för då behöver du några nya spelare, vilket innebär att du kommer nästan alltid hamna på minussidan. Och det är klart som 17 att när man börjar prata då med Schweiz och allting här som ja, det vet ju Rickard också, att lösningsordet som de börjar med alltid när de ringer upp den, det är steuerfrei, skattefritt alltså. Och det vet väl innebandy-gider lite om också. Ja, men så att jag tror att löneläget är en oerhört stor press på i alla ligor att få ett tak på ett eller annat sätt. Ja, så att man inte kan gå för långt.
Och få in publiken också. Dennis Voucher som är ligachef där nere i NLA i Schweiz sa att man kommer förlora 1,7 miljarder om man inte får in publik på matcherna under nästa säsong. Det sa han till den schweiziska tidningen Blick. Vi lämnar den schweiziska ligan och har dock blicken på övergångar. Vi berättade ju via Plays Hockeypodd att Jonas Enroth är klar för Örebro för någon vecka sedan. 3-årsavtal. Men hans namn figurerar ständigt ändå i rykte om att han skulle spela någon annanstans. Det har varit en följetong om detta. Ibland ska jag läsa i Sportbladet att hans namn har varit ute till förslag i andra klubbar i Europa. Men vi kan nu bekräfta här på Viaplay Hockeypodd att han kommer spela i Örebro. Det där 3-årsavtalet gäller. Enroth tränar just nu då med Örebro, säger både tränare Niklas Eriksson och presidenten av Hockey Operations, som han kallas numera då i Örebro, Stefan Bengtsen, som säger bland annat då att vi har precis gjort klart med 3 år med Jonas Enroth. Det finns ingen annan som vi jagar. Enroth ska stå i Örebro här kommande säsong. Allt annat är absurt. Och han poängterar då, han är här och tränar. Vad känner ni över det här, Rickard? Att det har blivit en sådan rundgång kring Jonas Enroths namn?
Ja, det knyter väl ihop säkert här att det kommer bli åtstramningar i alla ligor. Och jag kan tänka mig att Örebro har lite kalla fötter om man har skrivit ett så här dyrt kontrakt och dessutom betalat ut en stor sign-on-bonus till Jonas Enroth. Det är klart att ambitionen är att han ska spela där, men frågan är om han har råd då. Och när det börjar sippra ut lite såna här grejer i pressen också, ingen rök utan eld säger jag. Frågan är vad Jonas Enroth känner och vad han vet om hela soppan också. För något är det som inte står riktigt rätt till, och självklart så dementera. Det är en självklarhet för vad heter han? President of Hockey Operation och tränare och allting. Nu gäller det att försöka lugna ner här, för allt som de har nu egentligen är ju tid. Och Enroth är väl där och tränar och förbereder sig vad han kan. Så nej, det känns som att det inte är riktigt hugget i stenen, va, Håkan?
Nej, jag skulle kunna tänka mig att det finns som sagt öppningar om det finns någon som är intresserad, och om Jonas Enroth är intresserad framförallt. Men per dagsläget per se så är det nog faktiskt Enroth som är första valet. Men Örebro har ju på många sätt och i många olika skepnader så att säga varit ett lag som har varit tvungna att köpa och betala rätt friskt för sina spelare. Och det är klart som 17 att har man då skrivit kontrakt innan den här coronaepidemin med spelare, så är ju egentligen så har man ju faktiskt kanske överbetalat en hel del. Så att det skulle inte förvåna mig om man börjar titta på siffrorna och säga att de redan nu är röda. Va? Och då är det som sagt, då måste man ju göra något som ledning. Tränaren och sporten vill nog inte bli av med honom, men jag kan tänka mig att det finns styrelse och kassörer som tycker att det här är en jobbig utgiftspost.
Men du, Rickard, vad har man för rättigheter som spelare då? Som Jonas Enroth som har skrivit på det där avtalet då, och får bestämma vad man är själv och påverka lite. Han är ju rutinerad VM-målvakt, var ju med och vann här i Stockholm 2013 med Tre Kronor, har ju varit på en mängd olika ställen. För vi vet ju enligt källor också då att Joel Asselanti har ju fått frågan om att komma till Örebro, men tackat nej där, och nu då går man fullt ut på Enroth. Men just förutsättningarna man har som spelare att bestämma när man har ett påskrivet kontrakt.
Ja, men det är väl svensk arbetsrätt som gäller, va, om man skriver det här kontraktet. Sen går det ju alltid att påverka folk i en eller annan riktning också med, alltså, frysa ut, köpa in en extra målvakt och sådär, men dit ska vi inte gå händelserna i förväg och tro att det är på väg, va? Men det var ju det är lite komisk situation också, för man tyckte ju att den här Dominic Furch, vad heter han, va, som stod i år och gjorde det extremt bra, att han hade för höga lönekrav. Sen har man skrivit ett extremt stort kontrakt här med Jonas Enroth som är ju en klassmålvakt, det måste man ju ha med sig också. Så nej, det är en väldigt speciell situation det här, och just vad man har för rättigheter, så har man väl egentligen, vad jag förstår, alla rättigheter om det inte står något annat reglerat i kontraktet.
Ja,
du har ju har ju så kallad viss tidsanställning, det vill säga du har ett kontraktstid, och då har du så att säga bundit upp det för ömsesidigt, det vill säga att du har sagt att du ska spela från år 1 till år 3, och klubben har också sagt att de ska betala från år 1 till år 3. Om du sen inte spelar det inte, så har du ju en grundlön, och om det sen finns bonusar in, så är det ju, då är det ju ett annat litet förehavande gentemot dem då. Men det enda sättet du egentligen kan komma ut ett sånt här visst tidskontrakt är genom ett ömsesidigt uppsägande av det, va? Så att jag tror att de här killarna som har skrivit ett par kontrakt och skrivit om det i Ryssland och USA, va? Och de har agenter som är rätt duktiga på juridiken, och det är ju standardavtal i SHL i förhållande till SHLs manualer, så att där sitter man nog rätt så fast.
Ja, och det är tränaren i Örebro, Niklas Eriksson, väldigt glad över också då att han har Jonas Enroth. Han berättar för oss att han tror att Enroth kommer driva den där unga truppen som Örebro har på bästa sätt då, med sin vinnarmentalitet som han har då. Enroth då, som alltså bekräftat kommer spela för Örebro nästa säsong. Det är ju fysträning som gäller även för Örebro-spelarna och spelarna hemma i Sverige, så är det ju även för NHL-spelarna, och en som sköter det fysiska både på hemmaplan och för spelare däröver, det är Hans Jonsson, en spelare som har haft en glimrande hockeykarriär själv också då, innan han kopplade på och blev fystränare. Jonathan Lindqvist har träffat honom uppe i Övik.
Som spelare så fick Hans Jonsson uppleva mer än de allra flesta. Han vann VM-guld med Tre Kronor, SM-guld med Modo och fick spela NHL med legendarer som Jaromír Jagr och Mario Lemieux. Vägen dit lade Jonsson genom att slita som ett djur med sin egen fysträning och få sig själv i en form som tillät honom att dra ett tungt lass i sarghörnen och framför mål. Efter karriären så har Jonsson valt att fokusera på att hjälpa andra med samma sak. Han är nu fystränare och jobbar bland annat med Modos hockeygym samt elitklienter som Viktor Hedman och Viktor Olofsson. Hans Jonsson har på första parkett sett hur träningsfilosofin inom hockeyn har ändrats.
Jag tror att de som var långt före tidigare, de var långt före, men nu har det där ätits i kapp, om man säger så, att fler föreningar blir ju mer medvetna om hur otroligt viktigt det är att liksom komma och vara bra förberedd. Så jag skulle vilja säga att förutom att allt går ju mycket snabbare, du är ju säkert mycket starkare idag än vad du var tidigare. Fler spelare är stark, mycket mer starkare idag. Alla är mycket snabbare, och jag tror alla tränar mycket mer annorlunda idag än för 15-20 år sedan.
Mm. Vad skulle du säga att är den största skillnaden på träningen idag kontra hur det var under din aktiva karriär? Får du hitta en?
Ja, jag tror ju så här. Många blir nog mer medvetna om vad är det för sport vi håller på med. Hur ser min sport ut? Och det är ju liksom, vi ska spela ishockey. Ja, men träna efter den, liksom, om man säger kravprofilen då. Vi ska ju liksom inte bli bra på att springa milen eller 3000 meter och så vidare. Utan det är ju liksom explosivitet, otrolig högintensiv, repeterbara intervaller, start och stopp. Sen ska du vara stark. Så där tror jag att det är enorm skillnad jämfört med tidigare.
Jag kollar lite statistik på, om man jämför den senaste säsongen med din sista säsong i NHL 02-03, så skiljer det bara, jag tror, en 20 mm i snittlängd. Så spelarna är i princip lika långa, men de var 3 kilo tyngre då. Så det är en ganska stor skillnad på samma längd. Vad tror du det beror på?
Jag tror ju så här att förut, så ju tyngre du var tidigare, desto bättre var det ju. Liksom, det där fokus på vikten har ju varit, jag tycker att det var mycket mer tidigare. Och det kan man ju se också, som du har gjort, att det fanns ju mycket mer stora, klumpiga, orörliga backar tidigare i NHL. Även i SHL och Hockeyallsvenskan. Men du ser ju idag är det liksom små backar och som klarar sig jättebra. Stora backar som kanske inte kan röra på fötterna, men ändå på en ganska hög nivå, de klarar ju sig. Men tidigare var det liksom, det var ju mer brutalt spel och du klarar det på ett annat sätt. Men det gör du inte idag.
Vilka står ut som liksom de största fysiska praktexemplaren du har sett i hockeyvärlden?
Några har man ju stött på. Jagr var ju en. Absolut. Det var ett granitblock. Sen så Sen så har man ju stött på många som har, om man säger farten. De kanske inte var så här jättesupertränade, men hade en jädra fart. Och det är ju bara den dödar ju.
För unga spelare behöver dock träningen inte vara allt för komplicerat. Det är viktigt att sätta mål med fysen, och enligt Jonsson så ska man inte rädas för att testa på styrketräning under kontrollerade former ganska tidigt. Men spontanidrotten och att hålla på med olika sporter förblir en grundbult för unga hockeyspelare.
Börjar man liksom upp till U16 och så vidare, men framförallt de här yngre, det är liksom håll på med så mycket som möjligt. Ut och du vet, cykla och om man säger lek. Det bygger upp kroppen. Stilla sittande är egentligen det värsta som finns. Men sen då är det ju att få, eftersom man kan ju växa så olika. En del kan ju vara tunga, stora. En del har bara vuxit på längden, så man är ganska klent byggd. Liksom, man måste ju börja på något sätt, och sen gäller det liksom att tålamod. Sen kan man ju sätta upp olika, vad ska man säga, nivåer som man ska försöka jobba efter, så man kan ta steg hela tiden. För det finns ju forskning på att du är ju liksom inte färdigutvecklad förrän kanske uppåt en 22-23 år.
Mm. När tycker du man kan börja plocka in vikter och sånt där för unga tjejer och killar som håller på med hockey?
Ja, det kan du göra ganska tidigt. Det gör du bara på rätt sätt och sådana saker, och inte lyfter för tungt, då är det inget problem.
Vad skulle ganska tidigt, när skulle du tycka att det är det lämpligt?
Ja, alltså jag ser liksom vikter kan du ju lätt plocka in på någon som är 12-13 år. Det är inget problem.
Hans Jonsson, världsmästare, vunnit SM-guld också, nu full koll på den fysiska biten. Rika, vad känner du över det där med att man kan börja lyfta vikter så tidig ålder? Förvånade mig lite faktiskt, hur tänker du?
Ja, lite förvånad är jag väl också kanske, men har man sån koll på träning som Hans Jonsson har man ju förstått också att för de flesta nu så personliga tränare som jobbar nära hockeyspelare, så vikter har ju en annan innebörd än vad det hade när jag växte upp och säkert när Håkan också var yngre och junior. Så där. Så det handlade ju så mycket om just det med vikt, som man säger, att man skulle bli så tung som möjligt, att man skulle bygga muskler, och det var liksom styrketränings, nästan bodybuilding. Det var ju innebörden för att använda vikter. Det är det inte idag på samma sätt, utan det finns en större kunskap hos många fler. Så jag hoppas och tror att det är det han menar, och att folk som hör och ser det här förstår att det är liksom, det är verkligen lätta vikter, och framförallt göra övningarna på rätt sätt där och ha en plan för vad man gör med dem. Det allt ska ju vara säkert.
Håkan, ta oss tillbaka i tiden då. Hur bedrev ni er sommarträning? Vad gjorde ni när du var i Djurgården till exempel?
Alltså jag kom ju in egentligen i ligan när det var lite amatörism. Man tränade 3-4 dagar i veckan, spelade 2 matcher, och sen så man tränade 4:30 på eftermiddagarna. När jag slutade sen, då var det dubbla pass. Du tränade 10, du tränade 5. Du hade någonting emellanåt, du fick mat och allting, och du spelade då 40-50 matcher om året. Så att det var en väldigt stor skillnad. Men i grunden så kan jag säga, när jag var 17-18 år och kom in i A-laget först, då började alltid träningarna nere på Kärrtorps idrottsplats. Det började med 7,5 kilometer löpning som uppvärmning. Sen var det alltid lite slalombana eller lite vikter eller lite brottning eller liknande. Och så var det lite bollspel på slutet. Men det var långa träningar, ofta ett par timmar. Alltså, du var riktigt sliten jämt. Riktigt, riktigt sliten. När man slutade karriären, då var det ju som sagt, då hade man nästan 40-50 minuters pass. Du hade fria vikter, om man säger så. Du hade ofta stång med eller sånt där, men du hade den inte i ställningar och du låg inte ner, utan du skulle lyfta frilyft, marklyft, frivändningar, stöt och allting sådär. Riktigt egentligen explosivitet bara från tyngdlyftarna och deras träningsmetodik. Men sen hade vi också alltid sådana här stora överlevnadsresor, alltså det har ju blivit skrivet om många gånger med ormarsch och allting.
Klassiska.
Men vi hade alltid träningsläger på hösten, alltså innehöll något sånt här. Och vi var i Vemdalen och gick i fjällen. Alltså. Och då var det ju ryggsäck på och sen ut och gå promenad och klara sig själv. Och få liksom lite genomspolning av kroppen, bara vara ute, klara sig själv och få lite självförtroende och såna saker. Så att det var en oerhört massa varierande sorters försäsongsträning under de här 15 åren som jag spelade. Viktvästar var ju väldigt populärt ett par säsonger. Du skulle gå med viktväst på det med 8-10 kilo hela dagarna bara för att få upp en grundstyrka i benen och i bålen. Och sen tog du av dem där på matcherna, för då skulle du liksom bara studsa upp egentligen. Så det var liksom också en period som det var väldigt viktigt. Men framförallt så började det med väldigt långa pass, tunga pass, mycket löpning som sagt. Och sen så slutade med korta intensiva med egentligen mycket explosivitet i. Så att man fick vara med om det mesta under sin karriär, skulle jag vilja påstå.
Ja, det kan man vara i den här podcasten också. Om man går tillbaka i arkivet och lyssnar på Södergrens specialavsnittet där, så vet man att du ringde från en telefonkiosk, för du skulle hem för en sån här överlevnadsmatch med Leif Bork. Men det kan vi ta mer om en annan gång där, Håkan, när du skulle smyga iväg från det där. Vi lämnar inte det området med den fysiska biten. Stanna kvar vid världens bästa hockeyliga NHL och tre spelare som du tycker sticker ut när det gäller det fysiska, Rickard.
Ja, alltså man går ju på oftast ryktesvägen här, och det är ju några spelare ofta som sticker ut på att de har en bra fys och får ett rykte om sig att verkligen liksom vara vältränade och på det sättet skapa sin karriär. En som har gjort det utan riktigt så här hockeytalang är Roman Polak, som har varit på ett antal ställen och här ser vi honom i Toronto. Spelar numera i Dallas, ska verkligen vara en sån här grottmänniska är ju fel att säga, men alltså en sån här genomtränad, stenhård granitblock, lite Jagger fast utan den hockeykänslan då. Han har ju alltid toppresultat på fystester och lägger tid och kraft i gymmet och på så sätt håller sig kvar i ligan på ett imponerande sätt.
Vi avancerar upp
så han är trea på listan.
Andra plats då?
Andra plats är en av de snabbaste spelarna i ligan, Mikael Grabner, den österrikiska snabbskrinnaren som vi hörde Hans Jonsson prata om att fart dödar. Han har tagit sig till NHL med sin toppfart, men han är också en extremt vältränad och genomstark, alltså fysisk välbyggd exemplar rakt igenom. Och det är väl egentligen lite samma sak här. Han har insett vad som krävs för att separera sig från mängden, och det är att lägga ner lite extra tid i gymmet för att bygga upp den här extra styrkan också.
Och på första plats så dyker han upp, inte bara längst, inte bara tyngst, utan kära, han har en tung meritlista också, men den fysiska biten, den är ju förknippad med honom.
Ja, Steno Chara, alltså, och bara att spela hockey med hans spelstil fortfarande, vad är han nu, 46 eller något sånt där i ligan, så han känns som han skulle kunna spela för evigt. För han tränar mest, han tränar, ska inte säga bäst, för det vet jag inte vad alla andra gör, men hans kropp är fortfarande mottaglig för träningen och ställer krav på sig själv, sätter avtryck på omgivningen och leder vägen på alla sätt och vis för till Boston Bruins. Så det pratas fortfarande om vad han gjorde i gymmet i Karlstad den säsongen han var på lockouten här, och han liksom gjorde om i stort sett hur alla skulle förbereda sig kring matcher och just det här att tänka nytt. Jag vet att han spände ett sån här skaft i en dragmaskin uppe i gymmet och slet sönder hela dragmaskinen. Bara en sån sak. Alltså, han försökte hitta på nya saker för att förbättra sig hela tiden. Och lägg till det här också med träning, alltså kosten. Det har också hänt extremt mycket de sista åren, hur noga man är med den biten också. Och hur mycket man än tränar, om man inte äter rätt så får man inte resultaten. Och där är också Skäras, om man inte är bäst i klassen så är i alla fall topp tre i ligan, ska jag tänka mig även där.
Ja, 43 år, 205 centimeter lång är han och väger 113 kilo, Steno Chara. Etta på den här listan över fysiska praktexemplar i...
Var är 46?
Ah, ja, det vet jag. Man får alltid krydda lite. Det låter lite bättre. Då.
Ja, det smakar bättre då.
Ja, eller hur? Då blir vi ju så gamla. Ja.
Var det inte Chara som ett år varit så sugen så han cyklade Tour de France? Jo. Efter
inte bara
Tour de France-killarna, va? Nej, flera år, va? Så att det... Och då var det ju specialgjord cykel dessutom, vad jag förstår, för att han behöver ju lite specialbyggda cyklar antagligen.
Ja, det var det enda han krävde när han kom till Karlstad också då. Det var att få en längre säng, annars kunde det vara spartanskt där i lägenheten. Ja, det är en härlig lirare också, Steno Chara, som ju har vunnit Stanley Cup och förgyller ju fortfarande Boston Bruins publik där i TD Garden. Några andra spelare som tränar hårt just nu, det är killar som har en sak synonymt, just Brynäs. Och i Viaplays Hockey Quiz så blir det en riktig Brynäs-duell när Elias Lindholm, Kalle Jank och Jakob Markström drabbar samman i den här prestigefyllda hockeyquizen som Jonas Jonathan Lindqvist bedriver.
Innan vi börjar så har vi alltid en favorittippning. Och det här är ju väldigt intressant att höra. Vem tror ni tar hem den här frågesporten?
Markan. Han har tur är det mesta.
Markan är den där.
Ja, oldens brukar ofta segra. Det går på rutin.
Det var en...
Jag tror på dig.
Alla tror på Markan. Ja, det är bra. För se hur du levererar under press här. Du är keeper, så du är van. Ja. Det kommer ju vara lite Gävle och Brynäs tema såklart. Eftersom att vi har tre riktiga Brynäs-profiler här. Fråga 1. Vilken NHL-svensk har stått för flest sudden-avgöranden i slutspelshistorien i NHL? Alltså flest sudden-avgöranden i slutspel i NHL. Vilken svensk har gjort det?
Hur fan ska man veta vad det är?
Alltså det här är en kul fråga.
Vad sa du? I slutspel?
Jajamän, i slutspel.
Redo?
Vänta. Inte jag. Jag har teknikstrul. Vad händer nu?
Ja, då får vi be om svar här nu då. Det är bara... Har du skrivit något, Kalle?
Oj.
Där har vi Zäta. Henrik Zetterberg. Och från Elias så tar vi... Zäta där också. Och från Markan.
Va? Blir det det?
Kenta Nilsson.
Och det var ju ingen av er som lyssnade i början. Jag sa att det skulle vara Brynäs tema. Rätt svar nämligen Niklas Bäckström.
Wow.
Aj.
Bra.
Fråga 2. Brynäs har vunnit 13 SM-guld. Näst flest i svensk hockey efter Djurgården. Men, när kom det första?
Ja. Det här kan vara riktigt tidigt där.
Det är så dåligt. Nu skämmer jag ut också att vi inte kan det här.
Nej, fan. Jag kunde inte heller.
Det är 1900-talet.
Nej, hörru, Markan. När bildades de då?
12.
Bra, Marky.
Ja, jag tänkte på den först, men jag tänkte att det är för enkelt. Så.
Ja. Då vann de i 13 då.
13, jo, det var ju enda laget 19-12.
Ja, då vann de.
Vi börjar med Elias den här gången. Marken får vänta, han är för säker. 58 läser vi från Elias. Från Kalle så läser vi 65. Och från Marken så läser vi
rätta svaret
1960, och 1964 hade varit rätt.
Nej! Det är så nära.
Ja, det är så nära. Nu för att ni ska få poäng här nu så ska jag köra en närmast vinner. Så att då får ju någon poäng i alla fall.
Var det på den här också?
Nej. Den borde ni kunna. Den här borde ni inte kunna, då räcker det med närmast vinner. Enligt fråga nummer 3. Enligt Statistiska centralbyrån, vilken stad i ordningen storleksmässigt är Gävle i Sverige? Alltså är det den första, andra, tredje, fjärde och så vidare största staden. Närmast vinner här så vi får några poäng.
Svårt.
Ja, men nu är det
är det i antal invånare eller vad är det för
något? Ja, precis, antal invånare. Och det är staden, inte kommunen.
Redo?
Ja.
Nej, men vi kör den då.
Jajamän. Då börjar vi med Marken här gången då. Från Marken läser vi 25. Och från Elias så läser vi...
Vänta, är så jävla 25:e största stad?
Ja, det var han tror det.
Det var sjukt.
Jag säger nya.
Och vad har vi från Kalle då? Och Kalle läser vi 4. Det var optimistiskt. Vi har poäng till...
Riktigt stor stad.
Elias Lindholm. 13 hade varit rätt svar. Så Elias...
De är inte nollad.
Nej då. Inte. Vi tar på tal om Markan då. Fråga 4 är en målvaktsfråga. Brynäs är en riktigt anrik målvaktsförening. Så jag tänkte fråga så här. Av de 30 svenska målvakter som har gjort minst en match i NHL. Hur många har representerat Brynäs innan de åkte till NHL? Junior eller seniornivå? Och så är närmast vinner här också, så vi får några poäng.
Åh, vad svårt. Fan vad Markan tänker. Mm.
Ja, han är inne och googlar nu.
Du ska ju verkligen räkna upp alla nu. Ja, vi börjar med Kalle den här gången. Där läser vi 6 från Kalle. Från Elias så läser vi 5. Och från Markan så hittar vi...
Ska jag räkna upp alla eller?
Ja, kör. Hur många har du där?
Jag, Lindbäck, Jonas, Honken, Svedberg, Jocke Eriksson. Jag har 6.
Du missar igen. Vem missar han?
Ja.
Elias.
Sa han Honken?
Ja, det gjorde han.
Gjorde han?
Ja.
Du missade 2. Här är fullständigt Lisa. Markan, Eddie Läck, Honken, Anders Lindbäck, Niklas Svedberg, Jonas, Jocke Eriksson och Oskar Dansk. Lirade juniorhockey.
Ja, dansken, vad fan. Ja, men du, jag räknar ju upp 7, ja, men jag skrev 6.
Okej, då. Ja, men då får vi ett... Då är, Kalle hade ju också 6 där, så då är det ju en poäng var det.
Jag måste få poäng. Nej, jag måste få poäng. Jag är inte ens målvakt.
Både du och Marka. En målskyttsfråga om den legendariske Brynäs målskytten Tom Bissett, som hade en speciell mållåt gjord av en annan känd lokal musiker. Vilken mållåt hade Tom Bissett när han firade stora framgångar? Han hade varit finalen 99 när de vann. Fick man höra den ett par gånger.
Tom Bissetts mållåt?
Jajamän.
Sjukaste fråga jag hört.
Hur fan ska man veta det här?
Jag vet.
Ja, men det säger så här. Jag står
inte kan veta det.
Är det två för låten och för artisten, eller?
Nej, artisten är bara en ledtråd. Om du kan lista ut artisten som är lokal, känd artist, så är det ju en hjälp till låten.
Ja.
Jag tycker att det är en passande låt, kan jag säga.
Jag tror jag kan den.
Jag kan den. Vänta, håll i en sekund. Vad heter
jag
då?
Kan den. Måste vara det.
Ja, det måste det vara. Du vet.
Ser man inte
jag vet att du vet.
Okej. Vi börjar med marken då.
Thomas Deleva. Fåglarna i taket.
En bra gissning. Vad hade du, Kalle?
Ja, den här gamla legendlåten, ja.
Vi vill ha mer.
Vi vill ha mera.
Okej, och vad har Elias? Elias?
Du kan lita på mig med Thomas Ledin.
Vi har fått helt rätt svar från Ekholm. Snyggt. Då har vi här då, inför den sista frågan.
Han värt 2 poäng.
Vad sa du?
Han värt 2 poäng sista.
Nej, det är inte. Så det är antingen, då kan ju någon av er kvittera här och ta det till utslagsfrågan, eller så säkrar Elias egen. Det här är en närmast vinner. Så vi kommer att få poäng. Ställningen är 2 till Elias och 1 till Järnkrok och Markström. Och vad jag vill ha svar på är, hur många mål har Elias och Kalle gjort på marken i NHL?
Tillsammans. Det är många det.
Jävlar, vilken skitfråga.
Det är många det.
Vi hör sig då. Det här var inget kul.
Jag tror jag vet det.
Jag tror du kan gissa det till oss.
Jag vet inte bara hur många.
Jag kan börja för jag vet.
Stort ja, tillbaks. Det är alltså totalt era mål ni har gjort på marken tillsammans. Så jag söker en siffra.
Ja, jag kan börja för jag är glasklar.
Okej, Kalle, vad har du för svar? Ja, okej. Ja, det var ja. Vi går vidare. Markan, var du?
Ja, det där stämde inte.
Nej, det noll. Läser om Jakob Markström. En fin katt där har du också.
Ja, det var ritblock. Jag är katt om bil här.
Och Elias, du har en boll. Vi läser 10. Och det är ju... Det är ju helt, eller inte alls rätt. 7 hade varit rätt, men nu är närmast Elias. Säkrar du segern här? Bara gratulerar.
7 var nära ändå. Jag skrev ju 7.
6-7.
Och Elias har
ju... 6-7, skrev du, Kalle.
Ja, 6-7.
Men alltså, Marka, vi måste ju reda ut det här. De
som... Jo, jag minns... Ja. Jag visste att det var 7. Men jag förstod att antingen någon av de här skulle skriva 100 eller 200. Jag var tvungen att kunna försvara mig.
Men alltså, grejen är att de spelare som har gjort mest mål på dig, svenskar, är Elias och Silverberg som har 4, så har Kalle 3. Är du lite för schysst mot jävlegubbarna?
Jag tror alla jävlebor gör alltid mål på mig.
Oh.
Det är fullt speciellt, men jag har spelat allt på samma division så länge. Ja, det är sant det.
Så du känner att det är du som är den bästa Marky-killen borta i NHL, Elias?
Nej, det är fler Kalle. Möter dem inte lika ofta.
Ja, plus att han Mark aldrig får stå mot oss heller. Då sätter han sig själv på sidan.
Genidrag.
Ja, det är så vi underhåller varandra i dessa coronatider. Quiz alltså via Skype. Jonathan Lindqvist styrde det där och styrde hem segern. Gjorde alltså Elias Lindholm tillsammans med Henrik Sedin, Henrik Lundqvist, Gabriel Landeskog och Karl Hagelin. Så är en quizmästare så här långt. Och det där med mållåt var ju lite intressant. Håkan, vad hade du för någon? Du skrev ju till och med en egen, eller inte skrev, du sjöng in den.
Ja, men jag hade då ingen som man liksom spelade upp i högtalaren. Däremot så hade ju klacken, Djurgårdsklacken hade ju en speciell låt som de alltid sjöng då i de fallen på matcherna. Alltid, om jag inte hade gjort mål så sjöng de alltid i 22 minuten. I andra minuter i period 2 alltså, så sjöng de alltid den. Så att det var väl lite, det är väl det närmaste jag kommer en egen mållåt, om man bara kallar det så.
Hur går den, Håkan?
Åh, jag visste att du skulle fråga såklart. Södergren, Södergren, Håkan Södergren. När man rör vid pucken så blir det mål, Håkan Södergren.
Ja, det är underbart, den hör man fortfarande på hovet. Det är mäktigt det. Valin då, vad hände där när du gjorde dina mål i Färjestadressen?
Ja, det vart inte mål varje gång jag rörde pucken i alla fall, den saken är säker. Utan det var mer än den låg fri på mållinjen och målvakten låg och simma i hörnet, så hade jag chansen. Nej, men skämt åsida, det fanns ingen speciell mållåt sådär, utan det var väl de där gamla klassiska Färjestadängerna som rullade länge. De har bytt ut dem delvis här i slutet av min karriär och numera, vilket jag kan tycka är lite synd, för de var så är enerverande dåliga för motståndarlagen, så de var lite störande. Sen vet jag också, i början av min karriär, då skulle man alltid, då sjöng alltid klacken att man skulle vinka alla spelare som gjorde mål, vilket känns fullständigt orimligt idag, men det gjorde vi, så tiderna förändras.
Ja, visst gör de det, men det är härligt att minnas.
Vänta, det måste jag berätta, det var jävla kul en gång, alltså, jag var på hovet och faktiskt såg AIK Frölunda
Då lirade,
då, ja, precis, jag måste ha gått fel. Men då lirade ju Bros i Frölunda, vet. Och då körde ju det AIK-klacken helt plötsligt. Då körde ju det, vinka Bros, vinka Bros. Han var ju helt överlycklig. Va? Så han började ju vinka. Och så svarade de, jävla dåre, jävla dåre.
Ja, du vet, allting kan hända. Ja, men vinka ramsan, den saknar man. De flesta lever ju kvar, de andra ramsorna. Men det är härligt att minnas tillbaka och få lite nostalgi. Och vi har ju en speciell sådan punkt här i Viaplays hockeypodd när Niklas Holmgren hjälper oss att minnas.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tillbaka Stanley Cup-mästarna som har varit. Vi har kommit till år 2003 när det var ett gäng mäktiga ankor som utmanade sin första titel någonsin. Men det var ett annat rutinerat lag som stod i vägen.
Hallå där gott folk, Niklas Holmgren där. Hörrni, vi är framme vid Stanley Cup-finalen 2003. New Jersey Devils mot Anaheim. Mighty Ducks of Anaheim som laget hette då. New Jersey var i sin tredje final på fyra år och hade ju vunnit 95 och 2000. Anaheim var i sin första final någonsin. New Jersey hade slutat tvåa i den östra konferensen. Anaheim sjua i den västra, alltså på näst sista slutspelsplats. Lagen fanns det några svenskar. Vi kunde konstatera att Niklas Hävelid fanns i Anaheim. Samuel Paulsson fanns där. Han fick ju sedermera vinna 2007 med Dax. Och så var Fredrik Olausson där. Han hade ju vunnit året innan med Detroit Red Wings. I New Jersey spelade Tommy Albelin. Tommy fick vinna sin andra Stanley Cup, var ju med 95. Tommy Albelin, Håkan Södingens gamla kompis från Djurgården och landslaget. Och så hade vi Christian Berglund i New Jersey. Han spelade 38 grundseriematcher. Det krävs 40 grundseriematcher för att få en Stanley Cup-ring, en inteckning på bucklan. Eller en match i slutspelet. Så det var bara två ynka matcher ifrån en Stanley Cup-ring för Christian Berglund. Som förresten är bror med Daniel Berglund, som är redaktionschef på Viasat. Min chef alltså, vara en sån sak. Det här var ju en riktig målvaktsfinal. Martin Brodeur mot Jean-Sébastien Giguère. Jean-Sébastien Giguère var lysande den här säsongen och faktum är att han vann Conn Smythe Trophy, mest värdefulla spelare i slutspelet, trots att Anaheim förlorade den här finalen och trots att Martin Brodeur höll tre stycken nollor i finalen. Den gick till sju matcher. Det började med 3-0 för New Jersey hemma. Sedan blev det två stycken segrar på övertid för Anaheim nere i södra Kalifornien. Första övertidsmatchen avgjorde Ruslan Salehi, minns ni honom, vitryssen. Och den andra övertidsmatchen som stod 0-0 efter tre perioder avgjorde Steve Thomas, assisterad av Samuel Paulsson och Sandy Zosolinch, ni minns letten som vann med Colorado Avalanche 1996. Sen blev det hemmaseger för Devils 6-3. Anaheim vann sjätte matchen hemma med tre måls marginal. Och så blev det då en sjunde och avgörande match i New Jersey, Continental Airlines Arena, den 9 juni. Och då håller han nollan igen, Martin Brodeur. Seger 3-0. Michael Rapp gör sitt första slutspelsmål. Det blir det matchvinnande målet faktiskt i den här finalen. Så New Jersey Devils vinner sin tredje Stanley Cup i historien. Och det var också slutet för en epok, en Lula Mirello-epokens skapelse. Det var ju flera utav spelarna som hade varit med hela vägen från segern 95 mot Detroit hela vägen fram till den här segern då. Det var naturligtvis Martin Brodeur i målet, det var Ken Danico, det var Bobby Carpenter, det var Sergei Brylin. Och så var det naturligtvis Scott Niedermayer som mötte brorsan Rob i finalen. Och Scott Stevens som i vanlig ordning delade ut en riktig karamell i en av finalmatcherna. Den här gången på stjärnan i Anaheim, Paul Kariya, som blev liggande flera minuter på isen. Men som reste sig upp och som så småningom spelade vidare. Noterbart var att Pat Burns var vinnarcoachen. Pat Burns som inte finns hos oss längre. Och Mike Babcock. En omeriterad Mike Babcock tog Anaheim till finalen. Det var liksom genombrottet för hans coachkarriär, det kan vi definitivt säga. Mm. Så seger alltså för Devils 4-3 matcher mot The Mighty Ducks of Anaheim Stanley Cup 2003.
Kunde det där med att fira New Jersey Devils som tog ännu en titel där, men det skulle bli en titel sen för Anaheim. Det var ju 2007 med då, precis som 2003 i finalförlusten, var ju Samuel Paulsson som även har vunnit OS-guld, han har vunnit SM-guld, slutade spela ishockey 2015. Och den stora frågan är ju, vad är han nu, Samuel Paulsson? Jo, här.
Jag bor i Övik. har ett, vi jobbar med ett fastighetsbolag som vi har, ett mindre. Vi mest hyr ut lägenheter, har lite lokaler och sådär, så där har man lite fullt upp. Och sen har jag två barn i 11 och snart 13 år, så de har fullt upp med sina aktiviteter och grejer. Så det är väl det mesta jag gör.
Fastighetsbolaget, där sitter du och ritar eller och räknar, eller är det handfast arbete, både och?
Ja, det är lite allt möjligt. Det är ett ganska litet företag, så man gör lite allt möjligt. Lite praktiskt. Man bygger eller gör mindre sådana åtgärder, men det blir även en massa pappersarbete och grejer.
Mm. Hur mycket kontakt har du med hockeyn idag?
Det är mest genom sonen som spelar hockey i Järveds IF, en mindre klubb här som man är inblandad i.
Mm. Hur inblandad är du? Har du någon tränarroll eller något sånt?
Ja, jag är tränare för personen och även inblandad i föreningen. Så jag har blandat in mig ganska mycket där. Jag tycker att det är kul med barn- och ungdomsidrott, så jag vill vara med där.
Mm. Blir det speciellt för dig att följa Elias framgång i och med att ni båda kommer från Ånge från början? Det är inte världens största ställe.
Nej, absolut. Det är skitkul att det går så bra för honom. Så det är kul. Det är väl det man tittar på mest nu nästan. Man går upp och ser vad man hittar på under natten när man vaknar.
Mm. När du ser tillbaka på din egen karriär och sådär. Du har ju varit med om mycket och fått vinna mycket och sånt där. Vad är de starkaste minnena? Är det någonting du drömmer tillbaka till nu och då?
Ja, man kommer ihåg det man har vunnit. Det är inget snack om den saken. Och de stora i Stanley Cup, vinst och OS-guld måste jag ju säga. SM-guld är också stort. Men det är väl de grejerna man kommer ihåg mest. Sen har man väl många goda minnen från karriären som inte har med vinsten att göra. Men det är väl det som man kommer ihåg mest.
Mm. Om man börjar med Stanley Cup där, du fick ju först och främst vara med och förlora den, och du antar att du gör det mycket, mycket mer speciellt att få vinna en final. Men om vi börjar med finalen 0-3, vad minns du av den?
Ja, vi gick ju till final som en underdog. Jag tror vi var åttonde sidan i resten av konferensen, så vi gick in som sista lag där och gick ända till final. Så det blir en speciell känsla när ingen har trott på den hela vägen. Alla var jättenöjda med att man var bara i slutspel. Och så går det så långt. Och finalen blev tufft. Det var 7 matcher. Bara hemmavinster hela vägen igenom. Och, ja, tuffa matcher och långa resor. Det är ju ganska långt mellan Anaheim och New Jersey som möttes. Så, det är tufft som det är i ett NHL-slutspel. Man har slitit länge, och i finalen då. Ja, då är det tufft. Det är många som är nedslitna och spelar mycket och kämpar hårt länge. Så, det är det man kommer ihåg, speciellt när man avslutar med att stå på fel sida och se de andra jubla på sin sida.
Mm. Det här var ju alldeles i slutet av så kallade dead puck era, när det var en helt annan hockey med betydligt mer generösa regler, om man säger så, större spelare och allt sånt där. Du nämnde resorna, men också med det fysiska spelet. Liksom, hur slitsamt var det att gå hela vägen till en match 7 i Stanley Cup-final? Hur kändes kroppen och skallen efter det här då?
Ja, det är tufft. Framförallt när du förlorar är det tufft. Då känner jag av det lite mer. Men det är många matcher som leder fram. Först grundserien är ju lång, och så sen varje slutspelsrunda är ju en riktig strid. Och alla ger precis allt och lite till för att vinna de matcherna. Så det är tufft. Det är många, många långa matcher, och många åker på skavanker under vägen och får kämpa sig igenom det också. Så man är ganska sliten efter, ja, det där blir väl 20-25 matcher någonting på en, om man går hela vägen i ett slutspel. Så man är rätt sliten efter.
Hur bra var det där New Jersey-laget? Det var ju en liten dynasti under en 10-årsperiod. Hur tuffa var de?
Ja, de var riktigt bra, speciellt som du sa i den eran. De var De spelade ju tätt och säkert hemåt i grunden och stängde av. De hade några riktigt bra spelare där bak som styrde allting mest. Det var ett riktigt bra lag. Mm.
Om du då spolar fram till 07 när ni fick vinna, tror du att det blev ännu skönare och en större lättnad att få vinna när så många av er hade fått vara med om att falla på målsnöret?
Ja, det tror jag. Det är klart det är jättekul att vinna, men har du varit på och stått på fel sida och vet hur det är, då är det extra skönt att stå på den firande sidan när finalen är slut. Det är nästan bland det värsta man kan göra, och gå hela vägen och sen få stå och titta på när de firar och då var det så nära. Men nu är det ju jättelångt ifrån igen att få börja om på noll för att komma dit igen.
Om du jämför den känslan med till exempel att vinna ett OS-guld, som ju är en kortare turnering och lite intensivare och sådär, hur skiljer sig känslan av att vinna? För det är de två största sakerna man kan vinna i hockeyvärlden.
Ja, men det är väl just det som är grejen, att Stanley Cupen är en jättelång resa för att ta sig dit, och man får slita tillsammans väldigt mycket. I OS är det ju väldigt kort, som det var då i alla fall. Man flög in och hinner knappt träna ihop, och så kör man sina matcher och får en vinnare till slut. Men det är väldigt stort genom att man tävlar för sitt land, och du har bara så många chanser att vinna egentligen. Som en spelare, det är inte många som får jättemånga chanser att vinna ett OS-guld.
Jag är nyfiken på, du var ju en av världens bästa defensiva forwards när du stod på toppen, blev två i Selke-omröstningen där 07 och sånt där. Fanns det spelare som du kollade på? Man pratar ju ofta att man kollar highlights på spelare som gör snygga mål och sånt där, men fanns det någon som du kollade på för att liksom ta efter när det gällde den biten av spelet? De här små detaljerna som kanske inte är lika sexiga som finter och skott och så vidare.
Jag vet inte, man kan säga någon speciell spelare så där som man tittar på, men man lär sig väl lite grann av många istället. Det blir inte lika stora stjärnor på den sidan av spelet, men det behöver ju inte vara en defensiv center man tittar på heller. Det kan ju vara en riktigt bra back, hur han hanterar situationer eller sådana grejer. Men jag försökte väl mycket bygga mitt eget spel, skulle jag säga, och fokusera på det och vad jag tyckte att jag gjorde bra, och vad som funkade och vad som inte funkade, och byggde på det.
Vad var den största utmaningen, tycker du, att matchas mot de absolut bästa offensiva spelarna i världen, som du fick göra på under den tiden?
Ja, det gäller ju att vara med hela tiden. Spelar man mot de bästa, då är de ju livsfarliga om de får lite utrymme eller en chans att göra någonting. Så det gällde, du fick ju aldrig slappna av helt enkelt. Och gjorde det, då small det till direkt och så var det kört. Så mycket var ju det att det gällde att vara på tå hela tiden och inte slappna av.
Till sist bara, får vi se dig som sagt lite ungdomstränare nu? Tror att vi får se dig någon roll i hockey, någon större roll framöver eller?
Nej, inte som det ser ut nu i alla fall. Jag tror inte jag kommer att bli någon tränare i någon högre nivå. Jag tycker det är riktigt kul att träna barnen och vara med på deras resa, men kanske inte i någon elitsammanhang.
Perfekt, då tackar vi så mycket.
Ja, tackar.
Ja, det gör vi verkligen. Samuel Paulsson, nästan 800 NHL-matcher och en tung meritlista har han också. Vad är ditt främsta minne av Samuel Paulsson som hockeyspelare, Rickard?
Ja, det är väl att han var så där pålitlig som man säger själv, att han byggde sitt eget spel. Han var ingen som stack ut, men om man verkligen studerade honom så fanns han ju alltid där. Och just den här ja, men pålitligheten, han tog den till en ny nivå, tycker jag. Det är ju ingen som han säger själv, att det var ingen sån spelartyp som han tittade på för att bli underhållen, men han var effektiv och bättre än vad vi förstod i NHL under ganska lång tid. Sen när han kom tillbaka och spelade i Sverige så passade inte den sortens hockey kanske in för en sån stjärnroll som han fick när han kom hem. Men nej, det var en sjukt svår spelare att spela emot och urstark, alltså. Så här råstark. Han såg ju inte så stark ut om man tittade honom i ansiktet, men helt genomtränad också, så han hade kunnat ha varit högt på den där listan om det var så också, kan jag tänka mig.
Jag underskattar det han egentligen, Håkan. Alltså, han är med i vår programpunkt Vad är du nu? Där har vi pratat med Riddervall tidigare, Tore Ökvist och så Samuel Paulsson. Han slutade alltså för 5 år sedan bara. Man har nästan glömt bort honom. Är det fel?
Ja, men det var liksom en liten fattigmans zeta, kan man säga, va? För att fantastiskt skicklig spelare. Jag tror det bästa man kan säga om Samuel Paulsson, det tror jag är att om du får ta alla hans coacher och så får de frågan liksom, det är 1 minut kvar, ni leder, ni har tekn i egen zon, vem sätter du in? Då tror jag många av dem skulle svara Samuel Paulsson. För att han var liksom den typen av spelare som alla tränare litade på i såna här situationer. Och det tycker jag, det är någonting som det som Rickard säger där, va? Det är inte den du liksom, det är S-et du rockar, men du plockar fram i första andra perioden. Men när det kommer till tredje år, det är en väldigt viktig avgörande situation. Då är det jäkligt skönt att ha det där S-et att plocka fram som coach.
Hur mycket var det en spelare som du sneglade på, Rickard? Det känns lite som att det finns synonymer mellan dig och Samuel Paulsson.
Jag tittade på honom en hel del. Han var och vände, om jag minns rätt, i AHL innan han etablerade sig i NHL. Och han är 2 år äldre än vad jag är. Så det är klart att det var en sån kille som man såg. Att han kämpade sig in där och han var ju inte den här... Han var ju inte Henrik Zetterberg när han kom in i ligan heller med de förväntningarna och blev satt att spela i de situationerna exempelvis, va? Utan det här är en kille som jobbade sig till mycket i sin karriär. Men också så tror jag att han var några år före sitt sätt att vara en defensiv forward också, men just tack vare sin styrka så klarade han att spela på det. Han fick chansen att spela på det sättet mot de bästa spelarna, så han läste spelet och var inte bara liksom en bulldozer, någon som skulle in i fjärde femman och smälla på. Och det hade ju Anaheim, när han väl kom in där och tog den rollen, så hade de en enorm nytta av Samuel Paulsson, alltså, under väldigt, väldigt många år. Men jag tittade på honom och fick chansen att möta honom några gånger och fick både i NHL någon match och sen framförallt i slutet i Modo där när jag spelade Färjestad. Alltså man fick ju ingenting gratis av honom. Nej. Man var tuff i tekningscirklarna och bättre spelförståelse än vad folk ger honom credit för. Det var hans stora styrka ute på isen. Att han visste vart han skulle vara och han såg till att alla andra var där de skulle vara också, utan att vara den här som skrek och drev på. Så nej, det är en spelare som jag hade väldigt stor respekt för.
Om jag kör lite Gides hockeyquiz här med fokus Samuel Paulsson. Vilken klubb har vunnit svenskt mästerskap med? Vad svarar ni då?
Frölunda.
Och Håkan svarar?
Ja, det måste nog bli Frölunda.
Ja, Frölunda. Man kanske skulle tänka sig något annat. Men det var Frölunda där under lockouten. 04-05, eller hur?
04, ja.
Det var då han vann där. Bland mycket annat som han har vunnit en fin karriär, alltså Samuel Paulsson var med alltså i Var är du nu? Vad är KHL nu? Ja, det är något som vi har följt länge i våra kanaler. Har visat den ligan väldigt länge. Den ställdes ju in också den här säsongen då på grund av coronakrisen. Men det är ju många svenskar som skriver lukrativa kontrakt med KHL och kommer spela den nästa säsong också. För att få lite bättre koll på ligan så har Jonathan Lindqvist startat upp en KHL-panel den här veckan tillsammans med Anders Lindbäck, Linus Omark och även Mario Kempe, så diskuterar de den ryska hockeyligan.
Det här är ju den eviga frågan jag antar att ni alltid får, så ni ska få svar på den här också. Ni har ju bra med erfarenhet av både SHL och NHL, samtliga tre. Hur står sig KHL? Sätter ni i relation till Sverige och NHL?
Jag kan börja. Jag tycker att den står sig bra. Det är liksom det är en skicklig liga. Det är sen, jag tycker att den är lite ojämnare. Det är det enda. Vissa lag är väl inte jättebra i KHL, men den är skicklig. Sen är det jätteannorlunda spel. Men det är en grymt bra liga och det är Den förtjänar mer uppmärksamhet, framförallt i Sverige, än vad den får.
Hur vi gör det här då?
Ja, exakt.
Anders, du var inne på att det kan vara lite cirkus. Du har ju fått känna på det nu. Berätta.
Ja, men när man kom i år och så skulle vi spela liksom var tredje match på liten rink, var tredje på mellanstor och så var tredje på olympisk is. Det blir ju liksom ett annorlunda spel beroende på liksom isen också. Så det var ju väldigt märkligt att behöva ställa om så. Och sen är det ju inte många lag som spelar nordamerikanskt. Det var ju Kina-lag i princip och så något AMU. Men annars är det ju, det är inte fysiskt alls. Det är inte något mycket liksom, sånt spel, vilket är både i Sverige och i USA. Jag tror att det är mycket mer. Det var väldigt snällt och mot oss målvakter också. Väldigt lite trafik och folk som går in och tar liksom det. Och det gillar mer att slå fina passningar bakom ryggen och dribbla liksom. Det är, och det är skickliga, alltså skickligheten på spelare tycker jag är overall högre liksom, mycket högre än SHL och ja, man är framförallt AHL då, men och nära NHL, men det är just det här att kanske inte taktiskt och inte alls fysiskt liksom. Det är väl därför Jokerit kändes tunga att möta förra året tyckte jag, för att de var liksom, de var ett lag som körde på och tacklades lite och så, men ja, det är som man säger, det är en rolig liga tycker jag att kolla på. Det är mycket skickliga spelare.
Linus, ja, förlåt.
Ja, generellt så är det bara jämför ligor och så där. Alla ligor har sin olikhet, men man spelar ändå samma, det är hockey man spelar. Men just det Anders säger, med det här året var ju olika rinksizer på alla arenor i stort sett. Så det var ju lite speciellt. Så där tycker jag man ska gå i KHL. Alltså, ska man köra liten eller ska man alla köra samma i alla fall? Inte bara vissa kör stor och vissa kör NHL och vissa kör finsk mått. Men jag tycker generellt sett så håller KHL en bra nivå. Alltså, det de saknar kanske är ju coacher. Man ser ju de som har bäst coacher är ju alltså, de som är bra i ligan. Vi säger Jokerit och Kazan och CSKA. Ja, jag ska inte nämna Sankt Peter för de har mest pengar. Men alltså, det är ju det de brister på. Och backar, spelskickliga backar och coacher. Annars skulle de ju vara överlägset bästa land i hockeyvärlden.
Har det blivit någon skillnad? Det kommer ihåg att i alla fall förr i världen man pratade med killar som åkte spela i Ryssland, att man pratade mycket om att coaching var ganska obefintlig. Det var mycket rulla fyra kedjor och liksom flera isidning ganska jämnt och sånt där. En stor krock mot Nordamerika, och så är väl Sverige där mitt emellan kanske i hur mycket man coachar. Har den biten utvecklats? Framförallt för dig, Linus, som har varit där i 6 år och fått se om ligan utvecklas.
Men ja, absolut att den utvecklas, men samtidigt är det ju, vi säger, det är stor skillnad att spela i CSKA och UFA. I UFA jag ska inte snacka skit om en tränare, men vi hade inget system. Så jag tyckte det var svinkul att spela hockey. Man gjorde vad man ville där ute. Men det är därför vi förlorade också ganska mot skitlag och så här. Men när alla är på så där så funkar det. Det är det som är kul. Så för mig, när man var i Nordamerika och chippade mig ut, så satt man ju på bänken, om man säger. Så jag trivs att få lira hockey.
Men när man säger inget system då, alltså bara ut och rulla. Ni måste ha haft något i alla fall i försvarszon, eller?
Nej, vi snackar själv i linesen. Det var ju så det funkar hela tiden. Alltså, jag har ju spelat med Haltikan i många år, så vi har ju lärt känna varandra hur vi gör med pucken och så. Men sen är det ju trap, eller så går vi. Det är olika varje match.
Ja, kul med lite ansvar också kanske, då växer man ju. Jag har ju bett er att vi ska kora bästa svensk på varje position i KL, så att folk här hemma ska få lite koll och sådär. Ska vi börja då? Vi gör lite obekvämt för Anders här och ser vad han svarar. Men vilken var den bästa svenska målvakten i KL den här säsongen? Vi hade ändå ett gäng som spelade ganska mycket.
Ja, vad heter det? Jag tycker faktiskt att Lars Johansson han får ju inte kanske många matcher jag tycker att han borde spela, men han gör ju fruktansvärt bra hela tiden. Han är en stabil del i maskinen där. Så alltså, det är mitt svar.
Ja, Lars Johansson,
hade du kunnat ta mig själv, men sen Linus gjorde en 2-1 fram och tillbaka, så knät gick ju led och då tappade han den här säsongen.
Vad säger ni då, Mario?
Alltså jag mötte ju bara Anders och så spelade jag med Lars. Och man vill ju säga sin egen målvakt såklart. Men Anders var ju riktigt bra och speciellt, jag tror han gjorde mycket för Torpedo att ta dem till slutspel. Då. Speciellt i slutet av säsongen, och de var väldigt bra. Men jag får ju ge den till min egen målvakt ändå för att vara... Ja, så att jag säger Lars, han är faktiskt han är jävligt underskattad, för man tror ju som andra målvakt att han kommer in och spelar mot de sämre lagen och sådär och får det ganska lätt, men det är ju både det och, men han gjorde några matcher mot Dynamo och Sankt Petersburg där han var riktigt bra också. Sen vissa matcher måste vara ruskigt svårt för målvakt, jag vet inte, alltså jag har jag aldrig stått i mål. Så jag kan, men får du 12 skott på en match så liksom du står kall hela matchen, så kommer det 2-1 helt plötsligt, så ska du vara vaken. Så jag tycker han var verkligen bra för oss.
Mm. Blir det 3-3 för Lars eller Linus, eller vad säger du?
Jag tycker ju egentligen, är det 4 keeper, finns det den svenska? Det är Reideborn.
Vad, Henke Karlsson, är han?
Han är kassak. Nej, men jag tycker Anders, han spelar i det sämsta lagen av de här. Har gjort det jävligt bra. Det ser man på en stats också. I och med att Reideborn spelar i kassan och gjort det bra där också. Men båda de har varit som andra fjol, Anders har varit etta. Så jag håller limpan högt.
Oj, oj, det var generöst.
Han betjänade det.
Jag måste lägga in en anekdot där. Ålsta-matchen var ju jag keeper och gjorde årets räddning, tycker jag själv.
Ja. Det är fan i tid.
Om ni har missat.
Ja, det är sant.
Så du är trea då? Vi säger Lars, ja. Limpan och så är du då. Det är en bra, ja. Det är en stark
då. Ja, det är köp, ja.
Vi går vidare då till backar då. Här kan ni ju tala fritt. Det behöver inte vara någon som behöver vara mjuk här. Bästa svenska back i KL den här säsongen. Vem var det? Då vill vi börja med Linus, för den här gången. Du ser sugen ut.
Ja, jag har ju fastnat för Lukas Bengtsson i St. Petersburg. Nu har vi mötte ju bara de två gånger, men jävla ursäkta svär, men jävla rörlig och fin på blå linjen där. Så det, jag gillar sådana där spelare. Sen Micke Wikstrand är också bra. Det är en hel del som var bra, men Lukas gillar personligen som spelare, så kan jag säga.
Då kör vi honom. Vem hittar du, Mario?
Det blir typ... jag hann inte möta så mycket lag. Det känns att vi mötte bara samma lag sen jag kom, och då mötte vi Sankt Petersburg bland annat. Jag tyckte han också var riktigt bra. Han hade ett fint mål mot oss. Och, jag får säga han också, i och med att jag inte såg så många andra. Jag tror att det kan han och Rundblad var nog de enda backarna jag mötte. Rundblad också bra, men jag säger nog Bengtsson.
Jaha, 2-2 för Bengtsson så här långt då. Vad får vi höra från Lindbäck?
Jag tycker det är att när Rundblad hamnade i Sochi och vi mötte dem några gånger i viktiga matcher, så tyckte jag att han var riktigt dominant stundtal, så han var grymt fin där på blå linjen. Så jag tänker säga Rundblad i det.
Ja, härligt där. Då har du Rundblad då. Riktig med klassiker. Jag tror vi går vidare till forwarden. Här är ju kittlande här nu, ska vi se här, när vi har två med potential och kunna rösta på sig själv om man vill. Så vi sparar dig till sist här också, Anders.
Ja,
du får göra en tiebreaker. När de här två röstar på sig själv, så får du avgöra vem som är bästa blod. Du får börja, Mario. Bästa svenska forward i den här säsongen.
Jag tänker inte rösta på mig själv. Jag måste rösta på Linus. Han var helt dominant mot oss. Alltså. Jag mötte dem bara en gång, men vi torskade mot dem på bortaplan, och det var enbart för han och Hartikainen, de var riktigt dominant mot oss.
Mm. Ja, Linus, du har ju statsen för att rösta på dig själv. Det är svårt att säga emot. Gör du det?
Nej, jag gör inte. Jag tycker en underskattad spelare, alltså, som har varit år in och år ut bra i KHL, är André Pettersson. Han är skadad mycket, men tyvärr har han varit det. Men jävla av vi spelar av. Fint skott och fina händer. Alltså. Mm.
Okej. Okay. Anders?
Ja, det är lite där det står mellan mig också. André eller Linus i den här. Som sagt, Mario fick göra något mål på mig, men han kom in sent, så passa den. Nej, jag tyckte att André, den chipman som var André och Yashin där, de var en riktigt bra kedja. Men det var även när man mötte UFA där, så fick vi smaka, så jag vet inte. Jag säger väl... vad sa du?
Du får säga André.
Jag kan inte säga det, Linus, det går inte.
Nej, det är bra, han ska ha fötterna på jorden.
Ja, det är mycket stjärnglans, svensk sådan i KL. Och Håkan, jag vet att du har en speciell förkärlek till rysk ishockey och KL också. Hur viktiga är KL för de svenska spelarna?
Ja, för de som åker dit så är det ju ett sätt att trygga framtiden definitivt, va? För att det är fortfarande väldigt höga löner, framförallt för de här importerna som kommer, va? Och sen är det många av de där som krigar på, alltså, någon som inte har sett i Sverige på många år, Linus Widell, som har gjort en väldigt massa säsonger där borta och gjort det bra i vilka lag han än hamnar i. André Petersson som de säger. Och sen jag tycker det är kul att du får höra David Rundblad, att han får sådana superlativer om sina säsonger, för han har försvunnit lite under radarn efter sin misslyckade USA Kanada-äventyr och sen då inte riktigt tog en plats i SK där. Så att, och sen har vi inte sett han i landslaget heller, men det är kul att höra att han får lite bra solbränna och får tjäna några kronor nere i Sochi.
Ja, en som har tjänat lite kronor och rubel då, och vänder inte hemåt, det blir nog vidare äventyr någonstans, Linus Omark. Var hamnar han, tror du, Rickard?
Ja, det är väl Schweiz det pratas om, va? Jag vet inte om något är klart, men jag har svårt att se att han vänder hem till SHL, framförallt hans sätt att spela, och han säger själv att det hade varit kul att spela när det inte är så systemstyrt. Och, ja, det är ju Luleå som är alternativet för honom, och jag har ju lite svårt att se att han skulle tycka att det var jättekul att spela Thomas Berglund hockey, men det är klart, ja, man ska väl aldrig säga aldrig. Men jag ser inte riktigt hans styrka att komma till sin rätt i det spelsystemet, om jag säger så. Men det är ju en fantastiskt härlig lirare, Linus Omark. Han är ju nästan för bra lirare för sitt eget bästa ibland. Men han har blivit oerhört uppskattad i KHL och varit en av de tre bästa forwards under en lång tid där. Så ja, vart han än hamnar här så kommer det bli sevärt där han spelar. Den saken är helt klar.
Ja, det kanske är svårt att få med att bestämma taktiken under Thomas Bulan Berglund i Luleå. Det ryktas, ganska, precis som du var inne på, med i Schweiz där då, att det är klart. Men någon klubb vill inte gå ut med det ännu, förmodligen då beroende på coronakrisen som råder. Men om man tittar på KHL, alltså, hur ska de göra för att ta det där nästa steget? För de vill ju verkligen utmana NHL. Kommer det att ske, Håkan?
Nej, det tror jag inte det kommer göra. För att det är för instabilt, skulle jag vilja påstå. Det är väldigt mycket drivet av diverse oligarker eller rika personer i ledningarna som på ett eller annat sätt ser till att det kommer in pengar i systemen. Så att det är väl lite för volatilt egentligen, hela det uppbyggnadssystemet där. Så att jag tror att bara en sån här fråga som vi säger nu till exempel, och killarna pratade om där, att det finns tre olika formationer av storlekar på rinkarna, va? Det finns ingen riktigt enhetlig styrning. KL har ju alltid varit en stark organisation i sig som har stått lite på utsidan av det ryska ishockeyförbundet också. Så det är lite interna stridigheter inne i den hockeyn i Ryssland för tillfället som gör att det inte riktigt tror jag kommer upp till AHL eller NHL-klass.
Hur resonerade du med KL under din tid som aktiv, Rickard?
KL sparkade ju igång där egentligen när jag var på toppen av min karriär, om man får säga så. Och jag hade väl något anbud att få åka och testa. Men det som var de killarna som var över i början, det var ju mycket det här att man var tvungen att bo på militärbaser och man visste inte om man skulle få lön och hela den biten. Så för mig så vägde tryggheten mycket, mycket större än att våga åka och testa och spela KHL. Men på sätt och vis så har det varit kul att få uppleva den ryska hockeyn som jag har stor beundran för och allt det där, va? Men det var en hel del annat som gjorde att jag inte hoppade på det tåget i den delen av min karriär, som sagt, när KHL sparkade igång. Så jag vet inte vad som var värst, om det var händelserna eller ryktena. Och sen så måste man också nämna det som hände med Lokomotiv också, med flygolyckan. Alltså, man har hört skräckhistorier om resorna som avskräckte en hel del i början. Men de har ju försökt göra allting mer professionellt, men just det här också med rinkstorleken, det är vissa grejer som de inte riktigt håller ihop. Och, jag har ju också tyckt att det är märkligt att man kan hålla en sån hög budget i ligan år ut och år in när man går så mycket minus och det är inte mer folk på matcherna än vad det är på sina ställen. Det gör ju att man får svårt att utmana på riktigt allvar, men det är klart att de gör det oerhört bra. Jag skulle kunna hoppas i alla fall att nästa steg är att man tävlar lite mer inom Europa här för att vara en liten rysk styrkedemonstration och få med CHL på något sätt. Det kanske skulle kunna höja snittet eller statusen, ska jag säga, på ligan också, få lite mer intresse där. Jag vet inte, men det kanske är önsketänkande.
Ja, men om man stannar kvar där i Ryssland, 80-talet, Håkan, var det något rysk kontrakt? Vi vet ju att det var nära NHL för dig, du tackade nej i någon suspekt bil den gången till Buffalo, var det då, ja, eller hur? Hur var det med Sovjet och Håkan Södergren? Fanns det på kartan?
Nej, men alltså jag var ju i Ryssland första gången 77 i Moskva, så där tror jag har varit där 30 gånger sedan dess. Och vi låg ju ofta på träningsläger ute med Sovjets vingar, som de hette. Igor Dimitriev hette en tränare som var väldigt, hade väldigt mycket utbyte med bland annat Djurgården var där och så sagt. Så att, och då fick man ju ofta, när man kom lite senare, fick man ju bada bastu och fick man lite massage och allting sånt där. Så då fick man ju lite inblick i rysk hockey. Men jag kan inte säga att det lockade så mycket, för då var det ju det där att de låg ju på lägre 11 månader om året. De åkte ut och spelade en månad för att skulle tjäna lite stålar och in till klubben. Och sen hade de redan på den tiden, antingen så var det ju, alltså Dynamo var väl gränspolisens lag, CSKA var det arméns lag, Sovjets vingar då, flygvapnet. Och sen hade du ju den uppdelningen, så då var ju hela tiden staten som ägde alla lag på ett eller annat sätt. Lokomotiv som vi pratar om nu, alltså det var ju de som, de byggde ju tåg till exempel där borta i Jaroslav. Så att det var ju en korphockeyliga om man får säga så, med tanke på att man hela tiden var lerad med ett företag då, va? Så att det var nog nästan mer substans och liksom stringens i rysk hockey på den tiden när det var sovjetisk tid, va? Nu så är det ju då mera privata initiativ, och det är såklart det. Där går ju konjunkturerna upp och ner väldigt mycket, och det har ju varit otroligt viktigt att ha höga oljepriser, just för att oljan har ju finansierat mycket, och energipriserna via Gazprom då, och de spelarna eller ledarna som har suttit i KL-ledningen kommer ju oftast från Gazprom och Sankt Petersburg. Så att det här är en liga som är blandning mellan mycket politik men också väldigt mycket oligarker och stora pengar.
Ja, det är lite som Viaplays hockeypodden. Den kan ta vägarna över allting. Vi pratar lite oljepriser också. Men koll på nutiden och det som sker. Det har vi med sociala medier. Och då brukar vi ta hjälp av expertkollega Erik Granqvist som tillbringar väldigt mycket tid på sociala medier. Hur mycket tid egentligen, Erik?
Morgonen. Jag klipper gräset, jag putsar fönster, jag letar efter mönster för att parafrasera Tåström. Men en höjdpunkt nu när hockeyn NHL är på paus är att skanna Instaflödet, och det är ju många spelare och även maskotar som är aktiva där på Instagram.
Då dyker han upp såklart. Gritty, vad gör han nu då?
Ja, nu visar han sitt bollsinne. Den här makalösa maskoten Gritty. Han är fokuserad, sitter på en stol och kastar alltså pingisbollar via kastruller, skålar, väggar ner i en liten pappersmugg. Alltså otroligt. Vilket bollsinne, det är klass med dig, Niklas.
Men du, det, tror du att han har bäst bollsinne i hela Flyers?
Ja, det har han. Giroux har ju också riktigt bra bollsinne, men ingen kommer i närheten av Gritty. Och sen bugar han sig också på teatern maner. Flyers flyger.
Vi åker vidare då.
Ja, det är PK Subban som, alltså han kanaliserar sin inre Ingemar Stenmark, Bodie Miller eller kanske Lindsey Vonn. Han står alltså och visualiserar att han åker skidor. Och Lindsey filmar ju, och han har väldigt bra atletisk position, vinklar i höfter, knän och fotleder.
Och så är det, och sen, dags, är det dags på is igen då för Henrik Lundqvist.
Eget, ja, omklädningsrum, social distansering, back at it.
Gate your own locker room here. Back at it. Let's go.
Thank you.
Thank you.
Ja, alla NHL-stjärnor med McDavid i spetsen plus alla fans applåderar och tackar de verkliga superhjältarna överallt i världen. Vårdpersonalen som tar hand om alla coronasmittade på ett helt otroligt fint sätt. Och vi instämmer i den applåden här på Nent Group.
Ja, det är de verkligen värda, de applåderna, och många, många fler applåder för jobbet de gör där ute. Jobbet för NHL-spelarna, tror du vi kommer se dem arbeta under sommaren för att slutföra den här säsongen? Vad är din åsikt där, Erik?
Ja, absolut att vi kommer få se ett slutspel, och sista nu, AHL har ju stängt ner för de får ändå inte in något tv-rättigheter, men NHL pratar om att hoppa över grundserien, att det är 20 eller 24 lag, 26 lag kanske till och med, som går in direkt i ett slutspel på fyra olika orter. Det är kanske bara en ort, till exempel Las Vegas, och gör upp om Stanley Cup-bucklan. Och sen har jag en supernyhet också, kan man säga, om man är nördig. Henrik Lundqvist kör med nya benskydd nu. Det är något som kallas för Ultrasonic Pad. Så det här knäkudden på insidan av knät gör att den inte roterar som vi såg hända bland annat i VM 2019. Så det ger Rangers fansen hopp och Lundqvist om en fin avslutning på den här säsongen och en kanonsäsong nästa.
Ja, det är bra, du missar inga detaljer. Det ser vi bakom det där också. Det är Wallins tröja som hänger där. Jag vet att du har Södergrens golfbollar redo också. Det är viktigt med de där små, små sakerna, eller
ja, Wallin är alltid med mig här i lekrummet. Södergren på golfbanan när jagar birdies. Och du, Niklas Emenia, tränar. 27an är där.
Ja, det är bra. Det där kan jag ha runt midjan kanske. Sen det du har runt armen där. Vet du. Ja, det är bra. Det ser bra ut där med musklerna också, Erik. Och tack för att du tog en rundtur med oss på sociala medier. Och på återseende nästa vecka.
Vi ses i den här studion snart, hoppas jag.
Ja, vi får ju se om det blir det med något mer spel från världens bästa hockeyliga. Alltså, annars bedriver de världens längsta försäsong nu, hockeykillarna. Vi har ju pratat en hel del om fysträning. Jag vet att du har fler anekdoter när det gäller försäsong och fysträning, Håkan. Det har blivit lite mörkt hos dig också nu i Oslo, ser vi som följer tv-sändningen.
Ja, precis. Det är skymning. Nej, ja, jag kan berätta. Det var på 80-talet, jag tror 84-85. Vi hade Svesse Svensson, den nyligen bortgångare, som var tränare för oss. Och då skulle han driva lite snabbhetsträning. Och vi hade en riktig älg, alltså en riktigt fysmonster i Janne Claesson, om ni kommer ihåg honom, Almtuna-killen som kom där. Och då fick de för sig att de skulle driva upp tempot. Man skulle alltså överspringa lite för att få upp en högre hastighet i fötterna och i bena. Och då band de expanderband alltså, band de fast i Svesses Fiat Ritmo. Och sen så satte sig Svesse in och körde. Micke Johansson fick hålla i de här expanderbanden han satt i bakluckan. Och så sprang Janne Claesson efter. Och så började de lite sakta då. Svesse i ettan va? Och Claesson som var en riktig älg och skulle liksom visa sig hur duktig han var. Han sprang ju sig in i helsike och så han skrek öka! Öka! Svesse skrek han. Svesse i tvåan, spann på framdäcken på Fiat Ritmo. Och Claesson åkte som en jumbojet efter på knän och armar. Efter i 50 meter innan de fick stoppa. Alltså. Så det var den sommarträningen vi hade på den tiden. Det var det tufft.
Ja, det kanske inte var bättre för alltid, Erik, eller vad säger du?
Nej, det där lät kanske inte som någonting som återkommer i träningen. Speciellt många gånger mer om man har gjort det misstaget. Men vad ska man säga? Höga betyg för kreativitet i alla fall.
Ja, Rickard, när du går och lägger dig i den där fina sängen där bakom dig och kommer drömma i natt. Önskar drömmen när det gäller hockey nu då, i dessa tider?
Ja, men det är ju att vi kommer tillbaka så att allting blir som vanligt. Att man kan dela ut Stanley Cup-pokalen någon gång här. Men jag vet inte. Det känns som att de här drömmarna, man har liksom för inte någonting att sikta på. Det är det som är det svåra. Så jag vill bara att allting ska gå tillbaka till vardagen. Både i livet i stort men i hockeyvärlden också, som sagt. Jag har inte större krav än så, fast de känns ju enorma i dagsläget.
Ja, så är det sannoliken. Något ni vet i alla fall är att Viaplays hockeypodd kommer tillbaka nästa tisdag 18.00 och finns ständigt då som podcast på I Like Radio. Eller då om ni går in på Viaplay och tittar på de avsnitten som har varit också. Det här var avsnitt nummer 279. Och tack så jättemycket Håkan och tack så mycket Rickard för att ni förgyllde den här stunden med allt hockeysamtal. Man behöver det i dessa tid. Och glöm inte bort nu till helgen när det blir riktig idrott igen. Bundesliga startar ju upp på lördag 15.00 på Viasat Sport Premium och på Viaplay. Samma start tid på söndag så öppnar Ola Wenström äntligen upp nu för live sport idrott, och då är det alltså fotboll i Viaplay Sport Live. Mycket nöje med det och tack så mycket för att ni tog er tid och tittade och lyssnade på det här. På återseende.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.